för avsnitt utan reklam i början, extra avsnitt med mera. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Vill du hjälpa mig att göra den här podden? Det kan du göra på flera sätt, genom att bli patron eller genom att swisha. Gå till somnamedhenrik.com. Eller så kan du stötta podden genom Acasts supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen om du vill veta mera och hjälpa mig att fortsätta. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gamla gnu, din glittrande gamla gnu, alltså din gamla, ja, i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Hej, hur mår du? Okej. Välkommen hit. Jag kommer att prata i en timma. För dig som är ny så kan jag bara kort ha en dragning av vad som gäller och vad som händer här. Somna med Henrik är en insomningspodd utan manus och utan klippningsarbete. Jag har inte skrivit upp vad jag ska säga och jag kommer inte att redigera avsnittet efteråt om inte det skulle vara så att en bomb exploderar inne i speakerbåset. Det kommer jag att radera bort. Men i övrigt så what you hear is what you get. What you get is what you hear. Och tanken är ju då att du inte behöver lyssna, utan du kan ha min röst. Du får lyssna om du vill, men du behöver inte lyssna. Utan du kan ha min röst som en skön distraktion. Jag har fått höra att jag har en lugnande inverkan på folk. Vilket är ironiskt eftersom jag som person inte är särskilt lugn. Och, alltså, fråga dem som lever med mig. Men så är det ju med livet. Dunster och illusioner. Och jag är inget undantag från den, regeln. Så jag kommer att prata i en timma. Och du får göra vad du vill med min röst. Ha mig under kudden, bredvid sängen, i öronen när du är ute och gör någonting och du behöver tänka på något annat. Jag lovar att jag ska försöka göra det så trivsamt som möjligt för dig i ditt huvud. Och med trivsamt så menar jag då inte att jag ska prata om bomullstussar som hoppar på en äng, även om det i sig är en inspirerande bild, utan meningsfull godlynthet. Förlåt, gladlynthet. Någonting som jag duckar inte för att det ibland blir lite mörkt. Men jag försöker ta mig upp ur det så snart som möjligt, men utan att på något vis låtsas som att allt är la-di-da. Det finns ju en stark motvilja hos mig att låtsas att saker är la-di-da. Om du undrar vad la-di-da betyder så kan du googla la-di-da. Och då kommer du att få upp ett resultat som jag inte har någon aning om. För att jag bara talar utan att veta. Det är också en annan sak som hela tiden sker här i podcasten Somna med Henrik. Jag talar utan att veta. Om det finns en grundtes så är den väl att det finns inte mycket man överhuvudtaget kan vara 100% säker på. Så varför börja med sig själv? Jag är ju inte ens säker på att jag är jag. Eller vem jag i så fall annars skulle vara. Det finns väldigt många frågor och inga svar faktiskt. Nästan noll. Men det är nästan. Det är det som är livet. Och ganska coolt nästan faktiskt. Om du frågar mig. Frågar du mig? Bra. Förlåt, det var en av er som sa nej. Förlåt då. Jag gnuggar mig i ögonen precis just nu. Och det gör jag för att det rinner tårar. Det rinner ofta tårar ur mig precis när jag ska börja prata. Och det är som att det här instannandet som det innebär när jag ska börja spela in ett avsnitt och vet att jag ska prata utan avbrott i en timma. Eller avbrott, jag får ju göra avbrott. Alltså det är ju bara jag här. Det är väl ingen som... Men själva sporten är ju att jag ska hålla igång en hel timma. Och det har jag ju lyckats med hittills. Det var någon gång när min sambo kom in medan jag spelade in. Då var jag tvungen att stoppa då eftersom jag inte ville att det skulle kännas så där profant som att det kommer in en person och frågar hur vi ska göra med julen eller något liknande. Jag kommer inte ihåg vad frågan var. Frågan kanske var, varför i allra innersta har du inte hängt ut plakaten där det står att här inne bor en jävla podcastare utanpå dörren? Varför hon skulle nu vilja att jag gjorde så? Obegripligt. Nu var jag lite för konstig, lite för snabbt, va? Nu vet inte du som är ny, nu vet inte du vad du ska göra av det här. Du kan vara helt orolig. Du kan vara, alltså, förlåt. Du kan vara helt orolig. Därför att, alltså du kan vara helt lugn. Alltså det är när man är icke-rolig, är orolig. Du kan vara orolig. Därför det är så här konstigt. Precis som det är i huvudet på en innan man ska somna. Har du någon gång innan du somnar fått det bekräftat för dig i ditt huvud av dig själv att oj, nu är jag på väg att somna? Det är när det plötsligt har gått flera sekunder och man inte har reflekterat över att man ligger i sängen utan man har varit på väg någon annanstans. För mig är det ofta som ett flöde, en flod av något slag som sveper mig inåt, bortåt. Inåt är kanske mot mig snarare än bortåt. Och jag har följt med den här floden in. Och det har kanske gått en minut eller något. Och så är det någonting som väcker mig. En medvetenhet, ett utanför öga. Och då har jag förstått att nu är jag på väg att somna. Ofta är ju det också med de här absurda bilderna som dyker upp. Att det plötsligt, att man plötsligt ser en sax som klipper isär ärtor till exempel. Och det är en helt ingenting man reflekterar över. Vad konstig bild, håller jag på att bli galen. Utan det är bara som det som insomnandet och sömnen faktiskt är. En slags hallucination liksom. Och det är lite så jag tänker att det här ska vara. Du ska lyssna på min röst. Och ibland kommer det saker som är roliga eller tänkvärda. Men det är bara en slump. Ibland gör det inte det på ett helt avsnitt. Då brukar jag vara lite missnöjd, ska vi säga, dig och mig emellan. Säg det inte till någon. Men då brukar jag vara lite missnöjd därför att jag är väldigt förtjust i bilden av mig själv som en väldigt profan och tänkande person. Och då när jag inte tycker att jag får till det ordentligt, då tycker jag inte så mycket om mig då. När jag tycker att jag bara blir så där rabblande. Jag går igenom the motions i arbetet med den här podden. Och för jag vill betona det, att det är ju ett arbete alltså på riktigt. Det är alltså inte någonting som jag sitter och gör utifrån någon slags grundmurad, något slags tvång inom mig, utan det är ju ett arbete som det har kommit att bli. Från början var det en rolig grej. Och sen har det här vuxit att bli en verksamhet som jag måste upprätthålla. Därför att det finns lyssnare, du, som vill att jag ska göra detta fortsättningsvis. Och det har sina fördelar och nackdelar. Det ökar ju pressen, liksom. Samtidigt som det ju är hela meningen med alla verksamheter. Och jag är så otroligt tacksam. Till alla de som sponsrar på Patreon, via Swish, och dig som lyssnar. Ja, vad ska vi prata om idag? Vad i detta myriadiska mörker ska vi ta upp, skärskåda och hålla upp mot himlen? Troll, vetenskap, hasch, fantastiska fantasifoster, Edelweiss eller Rutger Hauer, den gamla skådespelaren. Jag väljer Vanja Tammerman. Vanja Tammerman är en forskare. Ursäkta. Jag återkommer till forskare i den här podcasten. Jag vet inte, jag önskar väl kanske att jag var det, att jag var en forskare. Egentligen kanske jag hellre skulle vilja vara forskare. Och när jag en gång för några år sedan sa detta i samtalsterapin, så sa min psykolog att du skulle nog inte gilla att vara i forskarvärlden. Därför att det är ganska hierarkiskt. Mycket tävlan, mycket vassa armbågar. Och om du tycker att skådespelarbranschen är rå och hjärtlös i stunder, så är forskarvärlden värre, sa hon. Och det trodde jag på. Jag har ingen aning om det är så. Är du forskare som lyssnar, kan du gärna dementera eller bekräfta mina fördomar här då, som jag har fått mig till livs av en fackperson som faktiskt hade någon slags first hand erfarenhet då. Vanja Tammerman i alla fall, hon forskar i bananflugor. Det är ju väldigt populärt nu att forska i bananflugor eftersom de har en genuppsättning som... Vänta nu, nu måste jag få det här rätt. Bananflugor har en uppsättning gener som vi har kartlagt hela bananflugans genom, är det så? Så vi kan forska på bananflugorna. Eller nej, genomet, det har vi kartlagt för människor också. Och neandertalare också. Neandertalare. Är det för övrigt det tråkigaste skämtet i hela världshistorien? Att säga, ja, jag är ju ingen neandertalare innan man ska hålla tal. Det är riktigt, riktigt, riktigt tråkigt pappaskämt. Nej, det som de har gjort är att de har kartlagt en bananflugas hjärna. Alltså det finns ju en sån oseriös uppsättning. Ett oseriöst antal uppsättningar nervändar som connectar med varandra i den mänskliga hjärnan. Det finns många i bananflugans också, vilket gjorde det till ett sånt enormt projekt. Men det är alltså gjort nu. Eller är det så att det faktiskt bara är en liten del av hjärnan? Jag vet inte. Men det har i alla fall gjorts. Så Vanja Tammerman, hon är en av dem som forskar på bananflugor och bananflugors hjärnor och synapserna i bananflugors hjärnor. Detta för att förstå lite orsak och verkan kring hur en hjärna fungerar på en ren allmän hållen nivå. Och så får man skala upp experimentet och extrapolera, kan jag tänka mig då, i syfte att försöka förstå den mänskliga hjärnan som vi faktiskt inte har kraft än att kunna kartlägga. Den dagen vi kan göra en total emotion av den mänskliga hjärnan, då har vi lott. Då är vår lott att vi har nått riktigt flott. Något flott. Men forskningen är ju fortfarande i sin linda. Vilket den har varit länge. Men å andra sidan är den typen av hjärnforskning som vi bedriver idag ju ganska ny. Alltså har väl några årtionden på nacken bara. Den med hjälp av olika elektriska verktyg mäta signalerna och göra skanningar av hjärnan. Jag tycker att det är otroligt spännande att vi människor, vi har uppfunnit apparatur, teknik som har gjort det möjligt för oss att filma med någon slags röntgenkamera hur det ser ut när en synaps aktiveras. Alltså hur det ser ut när en tanke eller en impuls färdas genom hjärnan. Det kan vi filma. Vi vet vad det är. Och vi tittar på det. Vi vet rent fysiskt hur det går till. Men vi har absolut ingen aning om hur det hänger ihop med oss och vilka vi är. När hjärnan betraktar sig själv och förstår ingenting. Jag tycker det är så spännande att vi står på tröskeln av ett jättestort mysterium. Det tycker Vanja Tammerman också. Alltså vi står framför en spegel och förstår inte vad vi ser. Jag talar naturligtvis om medvetandet, detta gåtfulla tillstånd som vi inte vet om någon annan varelse än vi själva egentligen upplever. Jag kan ju handen på hjärtat inte veta om du är medveten eller om du bara låtsas vara det, alternativt bara är någon som imiterar system som upplevs som medvetna. Vi vet ju inte när vi tittar på våra husdjur, eller andra djur för den delen, om de faktiskt på riktigt är medvetna. Vi tillskriver dem olika egenskaper i syfte att förstå dem. Och de här tillskrivelserna hjälper ju oss i olika mängd. Men vi kan inte veta. Vi kan inte veta någonting eftersom vi är begränsade i vårt eget huvud. Och jag menar, jag tycker det är en otrolig, jättehärlig tanke. Den är ju så fin. För det gör ju mig själv till den enda nyckeln. Det gör mig till universums nyckel. Eller dig då, om jag väljer att se det från ditt perspektiv. Det gör dig till universums nyckel. Du är universum som betraktar sig själv. Utan dig inget universum. Utan dig ingen värld, utan dig ingen sanning. Utan dig inga faktum. Utan dig ingen kärlek, inget mod. Ingen rättvisa, ingen rädsla, ingen tvekan. Ingen stagnation, ingen färgen blå. Och inga trösterika ord i natten. Så jag vill ju då säga utifrån den röst som jag bara är för dig. Tack för att du låter mig finnas. Tack för att du upplever mig och ger mig en plats. Tack för att du passar in mig i ditt kosmiska menageri som är hela det universum som är byggt omkring dig. Utan dig, inget universum. Min röst kan ju vad dig anbelangar bara vara just det. Eller är ju det. Du vet ju att jag är en människa som sitter här i forntid och pratar in någonting i en mikrofon. Men mer än så, det är ju också bara en... Det är ju bara någon som har sagt det till dig. Att det är så världen hänger ihop. Tänk om den personen ljög. Man vet ju inte, folk ljuger ju hela tiden. Välkommen in, i alla fall, Vanja Tammerman. Berätta om bananflugan. Bananflugan är ett litet djur som vi har gett namnet bananflugan eftersom den ju då i förekommande fall har synts i skalet på bananer. Kommer fram när det blir lite varmt eller när skalet på något vis åverkas. Det är ju så här att bananflugan lägger sina ägg i skalet på frukter. Det är inte bara bananer. Och när frukten når en viss mognadsgrad så kläcks de här äggen och flugorna flyger ut. Det är därför det är inte så att flugor per definition gillar frukt. De skulle nog söka sig till vad som helst, men de bor alltså i frukten, borde. De kläcktes därifrån. Och därför kallar vi det för bananflugor eller fruktflugor. De här finns ju redan i skalen när vi köper frukterna. Det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Och det här är också ett faktum som jag inte vet om det är sant eller inte. Det är bara någonting som någon har sagt till mig som mycket väl kan ha varit en lögn. I förekommande fall, så länge vi står pall, så kan vi stå och hojta utanför vår hall, skrev du i din dagbok 1986, Vanja Tammerman. Varför? Har du läst min dagbok? Ja, förlåt. Jag trodde det var telefonkatalogen, men den var så tjock. Så öppnade jag den och så började. Då var det bara en massa namn först. Tänkte jag, det här är telefonkatalogen. Men sen var det ju inte det, utan det var ju så här. Du har bland annat skrivit så här. Du kan väl stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Men mamma, jag tycker ju om honom. Men han är inte bra för dig. Men du förstår inte. Mamma, hon säger, stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Pappa, han säger jämt att mamma har rätt. Men det är något de inte förstår. Jag sitter på mitt rum och drömmer mig bort när Tommy visslar utanför. Han säger, hej, kom ut till mig. Fast du är tjej så är du helt okej. Semikolon. Tommy tycker om mig. Och jag vet att det är sant. Det finns ingen annan som får mig känna likadant. Tommy tycker om mig. Och fast han är nonchalant är det han jag gillar. Och han känner likadant. Det är sant. Varför skrev du så? Ja, för att det är en sångtext av Carola Puggqvist. Det är ju en twist på den gamla hitten Boromir tycker om mig som jag pratade om i tidigare avsnitt. Boromir tycker om mig. Det är ju en text där jag ursprungligen hämtade från Tolkiens sagovärld. När jag var liten ville jag alltid kallas för bokstäver istället för alltså ett namn. Alltså J.R.R. Tolkien. Jag ville alltid heta liksom J.H. Stål. Eller P.H. Stål eller något sånt där. Men det fick jag inte. Bananflugan har egentligen bara tre problem här i världen. Första problemet är att komma upp på morgonen. Bananflugor vill gärna sova. De är aktiva på kvällarna. Då sitter de vakna framför datorn. Det här blåa ljuset som är så skadligt då för hjärnan tror att oj, nu är det dag, oj, nu är det dag, oj, nu är det dag. För hjärnan är nämligen en otroligt enkel organism som reagerar på minsta lilla stimuli. Jag är skeptisk. Nu tror jag att det kanske blir svårare att somna om man har blått ljus. Men jag tror inte man behöver uttrycka sig så otroligt kategoriskt som vi gör. Vi har en tendens att vara väldigt känslosamma när vi pratar om faror och det som är bra respektive dåligt för oss. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi lever i en tid när vi blir 110 år gamla och är friska långt upp i åldrarna. När jag var liten för 40 år sedan, då var gamla människor personer i 50-årsåldern och det var inte bara att jag var liten då. Det har att göra med också att jag inte vet vad jag pratar om, så jag ska vara tyst nu. Men förr var gamla människor riktigt gamla. Jag har en bild på min morfar eller någonting. Eller min morfars bror kanske det. Och så står det under morfars 50-årsdag. Det är alltså en gammal man med jättestora öron och en käpp. Jag ljuger inte. Och det var 50. Jag är ju alltså 50 om 5 år. Det är inte... Ja, vi lever i en tid när vi har rent fysiskt är det inget fel liksom på oss och på de flesta av oss i världen faktiskt. Och det finns fortfarande de som har det väldigt, väldigt svårt. Men det antalet minskar hela tiden. Men ändå vill vi liksom pressa ur den sista droppen näring ur vår sötpotatis. Det säger någonting om människor, om oss som civilisation. Vad är det vi egentligen vill ha? Våra förfäder i det här landet åt ibland lite saltad fisk och i största delen övrigt rovor och gröt. Så rovor och gröt i all ära, det är väl, vad säger man? Rovorna är väl det så kallad raw food i alla fall. Rovfood. Varför heter rovor och rovdjur? Varför är det samma? Och vad heter rova på engelska? Är det bit? Nej, det är beta. Turnip. Turnip animals. Man får säga det till någon. Man träffar någon från Britannica. Så får man säga så här. This is a turnip animal. The wolf is a turnip animal. Och det ledde mig då, Vanja Tammerman, in på min nästa fråga om bananflugorna. Är de rovdjur? Nej, de är inte rovdjur. De är växtätare. De lever på socker egentligen. Socker ifrån frukter och andra sockerstinna substanser. Det är därför de här bananflugefällorna som folk bygger i tid och otid, i så kallade life hacks, där de häller honung eller vinäger i en litet äggkopp och som fyller på med diskmedel. Så Det är för att det är socker i honungen eller vinägern, och sen diskmedlet gör att ytspänningen löses upp så de stackars djuren fastnar och sen sjunker de ner i. Det är väldigt synd om dem i det läget. Så svårt att komma upp på morgonen. Sen har de en egenhet, att de alltid är lite aggressiva, lite för snabbt. De går till ytterligheter lite för snabbt. De kan till exempel sitta på en buss och så kan det komma på någon, bara gå på bussen och gå förbi dem och prata i mobiltelefon till exempel. Och då kan bananflugan säga typ så här: såg du vad de stirrar på oss? Fast de inte gjorde det. Alltså en narcissism som gränsar till, som ofta tar sig negativa uttryck i form av paranoia. Och en ständig tro att människor är ute efter en. Inte bara människor, andra bananflugor också såklart. Det här gör att bananflugorna har få vänner. De litar inte riktigt på varann. De har det svårt socialt kan man säga. Ibland så kan man ringa och försöka få med en bananfluga på en fest. Och då frågar de först så här, vilka kommer. Då kanske man inte vet det. Det där vet man ju inte. Ofta är man ju själv bjuden. Och så ringer man till bananflugan och säger, vill du bli min plus en? Ja, absolut, men vilka kommer? Och då vet man inte det. Man vet bara den som har bjudit in den. Säg så här att Mikael har bjudit in en på en fest. Ja, då ska man gå på den. Och då säger han, kom, det blir hur fränt som helst. För han använder uttrycket fränt. Ja, det, kom, det blir fräsigt, säger han. Med zäta. Det blir fräsigt på min fest. Det blir otroligt fräsigt på min fest. Och då säger man, ja, tack, tacks. Jag vill gärna komma på din fest. Får jag ta med mig någon? Ja, du får ta med en. Och man tänker direkt på bananflugan. För att den är liksom, den kan bli festens mittpunkt. Den kan latcha loss ordentligt om den bjuder till. Om den känner sig trygg. Och det gör den ju så sällan. Men man tänker ändå att jag kan prova. Så man ringer då. Det, då man får den där drapan då. Vilka kommer? Jag vet inte. Jag känner bara Mikael. Det är han som har festen. Det är han som har bjudit mig. Ja, men då får du ta reda på det då. Du vet hur jag är, säger bananflugan. Och fladdrar indignerat med vingarna. Det hör man via telefonen. Det blir ett slags surt surr. Ett så kallat sursurr som man inte kan ta miste på om man har känt en bananfluga under en längre tid. Förlåt, är det jag eller är det Vanja Tammerman som pratar? Det är Vanja Tammerman som pratar. Okej. Ja, sursurr hör man då, och så säger man så här, jag kan kolla om du vill, för man vill gärna. Men man är också så otroligt medberoende. Man vill liksom att bananflugan ska må bra då. Att det inte ska vara några besvär och bekymmer eller något outtalat er emellan. Liksom. Så man säger så här, ja, jag kan kolla det. Och sen ångrar man sig såklart så fort man har lagt på luren. Därför att bananflugan inte var särskilt tacksam utan var mest så här, ja, gör det då. Liksom. Och sen går vi tillbaka typ och hålla på och samla på SJ-biljetter som den gör. Och ofta bananflugor samlar på SJ-biljetter, alltså sådana här gammaldags av papper. Nu för tiden går ju SJ-personalen förbi en och så säger de i högtalarna att vi vet, om du är här och har en giltig biljett, då vet vi att du är här. Vet du, det där tror jag bara hittar på. De bara orkar inte gå fram till folk. De har inte tid. Hur ska de kunna kolla? De kanske kan kolla att min... Alltså de kanske kan kolla att min telefon är med eftersom jag antagligen har gett dem mitt mobilnummer på något sätt. Eller om jag har bokat biljetten online. Och skrivit ut den som papper, då undrar jag hur gör man då liksom. Ja. Vad var det jag pratade om? Bananflugor. Kom jag in på bananflugor, så otroligt banalt. Bananflugor. Det borde de ju faktiskt heta det, för de är ju faktiskt så otroligt banala. Om man jämför, låt säga, världsläget med bananflugor, så är ju bananflugorna ett mindre smolk i glädjens bägare än världsläget. Alltså om man fokuserar på det besvärliga i världsläget. Man skulle också kunna fokusera på det positiva i världsläget, men då blir man väl upphängd i tårna. För att vara positiv, det tycker jag, det är extremt icke-tidsenligt. Är inte själva grejen med att överhuvudtaget uttala sig någonstans just nu ett enda konstaterande att allt är på väg åt helvete? Är det inte det som är hela vitsen med att överhuvudtaget öppna munnen? Att vara positiv i någon lite försiktig bemärkelse, inte ens lite nyanserat positiv, är ju särskilt på tapeten. Man vill ju gärna, man skulle kunna säga att det är på modet nu att vara den första som skriker ut en ny varning. Det är lite tuffare. En gång så gick jag förbi en massa barn som stod i en sandlåda. Och alla de här barnen hade byggt en stad i sandlådan. Eller det var ingen sandlåda, det var en slags sandreservoar, vad heter det? Alltså som man tar sand till när man ska sprida ut sand på vägar och sånt. Så de hade byggt en liten stad där. Och de hade hamnat i konflikt med varandra och de hade delat upp sig i olika läger och lag och försökte överrösta varandra med argument för hur staden så småningom skulle komma att se ut. De pratade väldigt mycket om hur staden var nu. De pratade om byggnaderna, de pratade om arkitekturen, de pratade om hur bilar skulle kunna komma fram, de pratade om risker med att staden var byggd på olika sätt, och de var väldigt i varandras ansikten och var mycket osams och oense. Och de turades om att vinna poänger genom att göra ner varandra och motbevisa varandra, och de som stod runt omkring applåderade. Och så var det en liten tjej som stod bredvid, och hon tittade inte så mycket på de som stod och tjafsade med varandra, utan hon tittade framåt istället, och då såg hon att det var ett helt nytt grustag lite längre ner på vägen. Och sen var det också en stor sandmaskin på väg. Och skulle samla in sanden som barnen stod där och lekte och bråkade kring. Det var ingen som la märke till henne, men hon satte sig ner och betraktade detta när det skedde. Och så småningom så kom den här sandmaskinen och det kom ut en gubbe och sa: här kan ni inte stå och leka, ni måste gå härifrån. Och då utbröt en slags förtvivlad hysteri kring att de i deras hus, allt det de hade byggt, skulle vara borta. Och då sa den här lilla tjejen som hade upptäckt det andra sandtaget, hon sa: här kan vi bygga istället. Och så gick hon dit och började bygga. Det där kan väl vara en sedelärande berättelse om någonting. Så kan man ju tolka fritt vad det betyder. Klart står väl att man känner en omedelbar sympati för den lilla tjejen som stod och såg lite framåt och lite utanför och lite runt omkring. Istället för att sälla sig till sällskapet som var i väldigt tydlig närvarande konflikt med varandra om olika sandkorns inneboende disposition gentemot andra sandkorn. Så bananflugor är lite som det. De har naturligtvis sina upp- och nedgångar, undergångar, klandergångar, vandergångar, Uppsalagångar, Flämsalagångar. Vanja, nu har du pratat ganska länge. Jag skulle vilja ställa några frågor. Är det okej? Jag brukar ställa så här 7 snabba. Det är sånt vi gör, vi journalister, för att ja, vi måste ju
eftersom vi tenderar att intervjua människor som inte har så mycket att säga, eller åtminstone inte så mycket intressant att säga, så har vi det här för att fylla ut lite, göra reportaget lite mera, lite studsigare. Det berättar egentligen ingenting om personen i fråga, eftersom du svarar ju bara vad du vill att vi ska tro om dig. Men, och det är ju lätt, menar jag, att föra en journalist bakom ljuset i den mening, i den mån det finns något ljus att föra någon bakom. Och vad innebär det förresten att föra någon bakom ljuset? Vad betyder det? Alltså, man tar tag i någon och liksom för den personen med armarna om axlarna, kanske händerna på axlarna, så för man den personen in bakom en lampa. Alltså, då är det mörkt där då. Kanske att man ska gå från en liten passage genom en trång korridor, och då finns, kan man gå på två sidor av lampan. Antingen framför lampan, och då får ljuset i ansiktet. Men då ser man ju heller ingenting, så jag förstår inte vad är det motsats till? Ja. Och gud, jag tappar bort mig helt nu. Vad pratar jag om? Usch, det här var ett flow alltså. Föra bakom ljuset. Ja, är det borta? Vissa dagar är det bara... Nu vet jag ju att när jag är ute och går och lyssnar på min egen, på det här avsnittet, så kommer jag skrika åt mig själv. Tänk, men det var ju det du pratade om. Spinn vidare på detta, och så kommer jag hitta på jättemånga fantastiska vindlingar. Men det går inte, för jag är i det nu. Så det går inte. Jag är i livet. Jag kan inte se det i retrospektiv just nu. Det här är ett meddelande till Henrik i framtiden som kommer att lyssna på det här i sina lurar och gå på den raksträckan där du brukar gå, grusvägen. Sluta efterkonstruera. Det här är dåtid, och den är ju i praktiskt taget meningslöst, eftersom du inte ens vet om den finns eller om den bara är någonting som är i tid och otid inprogrammerat i din hjärna av olika skäl. Förlåt, jag menar inte så några konstiga otäcka spår av att vi inte upplever det vi upplever, för det gör vi ju. Upplevelsen är ju vad den är. Jag är det jag är. Du är det du är. Min upplevelse av varandet jag är ju det enda jag har att hålla mig fast i. Så oavsett verklighetens beskaffning så är det riktigaste vi har i vår egen existens. Så det är ingenting att gruva sig över. Det är ingenting att känna förtvivlad eller rädsla inför. Det är som det är. Jag brukar få brev ibland att jag blir för existentiell och lite för filosofisk. Och det är inte bra, menar brevskrivaren. Därför att livet i stort bör egentligen gå ut på att prata om cupcakes och vad olika saker kostar eller har kostat i förhållande till världsmarknaden. Men kanske om man vill ta ner det ännu mer på lokal nivå, kan man säga att för ett år sedan kostade det så mycket. Och nu kostar alltså en cupcake hela 900 kronor på Fredells. Inte så långt från sanningen faktiskt. Så, eldflugor, är de släkt med bananflugor? Ja, avlägsna släktingar. De brukar ses ibland på konvent. Och då brukar de ha fluglarver. Alltså, det är när de larvar sig. Alltså, det är ungefär som att vi håller på med spex och revy och sånt. Ett fluglarv. Det är alltså när några flugor ställer sig på en scen, och då kan till exempel den ena flugan ha på sig en rolig hatt och låtsas vara en tant. Det är väldigt populärt. Det låtsas vara en tant från bygden, en lokal tant som har lite roliga åsikter om politiker och sånt. Och alltså lokala politiker. Och kanske att någon av flugtanterna smygsuper lite, vilket kan väcka allmän, har en liten plunta i fickan och så, vilket kan vara väldigt roligt då. Det är väldigt roligt när flugtanter gör sånt som man inte tänker automatiskt att flugtanter gör. Man ska gestalta en tant idag som, om man ska se på omvärlden hur den faktiskt ser ut, så är ju en tant en helt annan sorts person än tanten som den beskrivs i lokalrevyn, förlåt, Fluglarvorna. Där beskrivs ju tanterna lite grann som tante var 1961. Beiga, permanentade, kutiga, med käppar och med väldigt konservativa, försiktiga, konservativa åsikter bakom försiktiga fasader, ska jag säga. Det är ju inte sant om tanter längre, om det ens var det då. Det är ju en jättegammal bild. Ibland undrar jag varför, och det är likadant med farbröder, ibland undrar jag varför vi har kvar de där gamla bilderna i vissa delar av kulturen. Lokalrevyn är ju till exempel ett sånt exempel. Att man har fastnat i 1961 års bild av den gamla mannen eller den gamla kvinnan. Så håller ju fluglarvorna på då. Alltså det är lite olika, de heter lite olika. Fluglarvor. Oftast är det så att det är en fluglarv som är lite veteran och har varit med från början. Alltså de kallas för fluglarver, men det är ju en blomfluga, fruktfluga, eldfluga, nonfluga. De här stora flugorna är inte med i detta. Jag vill bara påpeka det, att det råder praktiskt taget vattentäta skott mellan liksom det som vi kallar för husflugor och de här lite mindre blom, eld, fruktflugorna. Åh, förlåt, jag är spöad, det är helt sjukt. Det är så tråkigt jag pratar om, så jag gäspar själv. Förlåt, jag menar inte säga det mot dig, Vanja Tammerman. Du är ju en förtjusande person med jättemycket att säga. Jag är inte ironisk nu, alltså, jag menar det på riktigt. Nu tittade jag just på mig själv, min lilla kropp som sticker in i det här båset, och så zoomade jag ut i universum, och det blev så banalt allting. Vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Det var inte själva vitsen att... Ja, vad var vitsen? Jag vet väl inte. Så då är det den här bananflugan, som är ju den gamla ärrade veteranen liksom i den här revyn, som har hållit på länge och som ofta spelar en och samma återkommande roll för varje år. Den här blomflugan, vi kan kalla honom Sven. Han har varit med och han startade egentligen upp just den här fluglarvan som jag tänker på. Han har larvat sig som fluga i nästan 40 år. Och han spelar ofta en och samma tant som heter Gabby Blom. Och Gabby Blom har olika åsikter, kommer in och håller ofta monologer. Ibland gästar Gabby Blom i de andra sketcher. Men då är det specialfall. Oftast kommer Gabby Blom in och håller en lång drapa som slutar med en sång. Och alltid samma catchphrase. Och den catchphrasen lyder: se så, baron, så ska en släpkärra dras. Och så ska en släpkärra dras över en smörgås. Hon sjunger ofta en kuplett som går ungefär så här: när greven dansas tango med sin svärmor, då var alla och en var så glada. Men baronen, han var inte så glad, för svärmor dansade så vilt. Och han var först lite nedlåtande och skrattade förnöjsamt åt den lilla kvinnans idoga försök att dansa tango med sin svärson. Men sen hör att en ganska fri vers. Men då sa svärmor att det måste, när hon hade frågat 16 gånger, att nej men för helvete, nu måste jag väl ändå få dansa. Hur svårt kan det vara? Vad är du rädd för? Upp och dansa nu. Eller vad är du för en chicken? Och sen härmade svärmor olika kycklingljud. Och då... förlåt mig. Usch, förlåt mig. Och då började baronerna dansa. Han vågar helt enkelt inte chansa med sin sociala position. För hon kände honom nog för en ganska fåfäng person. Så dansade de där och han dansade där och blev till slut så, han var självsäker först. Alltså, så, det, är också, det ingår i texten att man ändrar sig. Alltså, man ändrar. Alltså, det är väldigt talspråksskriven. Det här är också i noter jag läser innantill nu. Och då, sen så blev han blek för hans innanmäte skrek. För han hade inte ätit på mer än en liten stek 2 dagar innan. För han ville komma in i sin brudkostym. Ja, och där används det uråldriga uttrycket brudkostym som är lite av en gammal kuriositet. Det var, förr i tiden hade man ju kostymer i tid och otid. Det var inte bara något som man hade på sig på bröllop eller fester eller begravningar eller studentfiranden som vi har nu, utan då var kostym någonting man bar nästan varje dag. Och han hade ju en kostym som var en brudkostym och det var alltså en brun kostym. Fast när han hade beställt den så var han snuvig. Då sa han brudkostym. Och då sa vill du ha en vad vill du ha? En brudkostym. Och då gick han ut där. Då fick han en någonting som heter brudkostym. Som alltså var en importvara från Snovjet. Och han är färgblind så han förstod inte att den inte var brun utan att den var ju chockrosa. Det såg han ingen skillnad för så fungerar nämligen färgblindhet, det vet jag utan att ha läst på ett enda ord om det. Och ja, så då hade han den i alla fall, brudkostymen då. Och sen dansade de där, till slut så sa bruden att nu måste du sluta mamma för jag kan inte titta på. För du har ju faktiskt dansat flera år nu. Hon dansade alltså i 16 år med sin svärson. De tog förstås pauser och åt och så. Han gick till jobbet och som de hade hand om sin familj. Men svärmor stod alltid på trappan där och väntade på henne. Honom att han skulle komma hem och så dansade de tills timmen. Den var sen och baronen hade tappat sina ben. Det gjorde han faktiskt. En djup tragisk historia. Den här sjunger då Gabby Blom ofta. Är det fortfarande du som pratar, Vanja Tammerman? Ja, det är fortfarande jag. Vad tror du? Det här är ett så unikt avsnitt att jag pratar hela tiden. Vanja Tammerman, gästen brukar inte få komma till tal så ofta när du bjuder upp till vals. Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Ja, så har blomflugor små, de är väldigt små i maten. De äter som en fågel. Eller det är ju faktiskt inte sant, en fågel brukar äta ungefär sin egen vikt varje dag. Det är som att jag skulle äta 70 kilo mat varje dag. Det är ju faktiskt inte riktigt okej. Min magsäck skulle säga stopp. Hur många kilo mat kan man egentligen få i sig under en dag? Är det 4-5 kilo kanske? Ja, inte är det mer. Det beror förstås på hur stor man är. Men alltså ett barn får inte i sig. Ja. I alla fall. Då har de är små i maten. De äter ungefär som sin... De äter 3 små tallrikar med sockerlag på. Förlåt, gud, jag är så fruktansvärt sömnig nu. Det har varit en lång dag för farbror Stål. Ja, och så sjunger han vidare då. Och så säger han, jag är faktiskt ganska liten i maten. Och grejen är att blomflugepubliken och fruktflugepubliken och eldflugebutiken, publiken, de skrattar. Så de gråter. De skrattar som en tillrest boråsare på Göta Lejon när han ser Claes Malmberg dra ett sexistiskt skämt. Det är så mycket skrattar de. Förlåt Borås. Och ja, det är tufft alltså. Jag var ju på riktigt och såg. Ja, vad hette den då? Nej, det var ju någonting på Göta Lejon. Jättelänge sen. Claes Malmberg var med. Och han drog ju massa så här snuskiga skämt. Och då satt det liksom en farbror framför mig. Och då, han tillhörde ett sånt där sällskap som kommer med buss och får en privatteaterföreställning. Och sen får de hotell och sådär. Och så dricker de kanske lite mer än vad de brukar göra. Och så är det liksom, det är inga regler. Livet, det är high life liksom. Och han skrattade, alltså han såg ut som en 10-åring som tittar på sin livs första tecknade film eller något. Han skrattade så att han, ja, det var så fint att se honom skratta åt detta fruktansvärda. Alltså det var inte fint, det fruktansvärda var inte fint, men han var så fin. Han var så oförställd. Jag tänkte han är säkert aldrig så här oförställd. Jag tänkte, tittade på hans fru som också skrattade. Jag tänkte att hon kanske älskar honom på riktigt nu. När han är så här oförställd. Hon kanske känner att, herregud vad jag älskar den här mannen. Han ser världen och lever på ett sätt som inga andra män jag känner gör. Och att denna fantastiska lilla bubbla av okynneslycka, höll jag på att säga, uppstod av att Claes Malmberg klappade en medskådespelare i häcken och frustade fram någonting om, alltså det är hans repliker vill jag påpeka, så det är inte någonting han själv hittat på. Det är bara för mig då som sitter där och som, ja, kanske inte var där i nöjets tjänst, sitter ju och blir arg då och vill storma upp på scenen och säga, hur kan ni vilja göra sånt här 2020? Ja, det här var ju många år sedan. Men framför mig sitter då den här tillresta lyckan. Och jag ser hur de här, ser för min inre syn hur det här övre medelålders paret äter middag med sina vänner. Någon filet mignon, black and white steak på någon medelmåttig restaurang på Södermalm. Och sen går till hotell Malmen och har en riktigt nära natt för första gången på kanske 10-15 år. Där de är som tonåringar för varandra igen när de träffades då. För de är ju såna high school sweethearts såklart då. Ja, det bara regnar fördomar ur mitt ansiktshål nu. Alltså min mun, inte mina öron. Jag har ju 6 hål. Nej, jag har 5 hål i mitt huvud som är öppna. Alltså där som är öppna för, det är min mun, mina öron och mina näsborrar. Ögonen är ju tyvärr igensatta av en typ av geléartad glas liknande klump som då är alltså mina ögon. Det är så kallad flyktig humor. Blomflugor, fruktflugor, eldflugor, flugflugor, de gillar mer en sommarflugtar, alltså den typen av humor liksom. Och sen brukar det ofta vara lite yngre talanger med i de här revyerna. Folk som inte kan ställa några egentliga löneanspråk. Det är ofta det som avgör över den här revyn. Så är det ofta människor som inte kanske på riktigt som är glada att få vara med lite grann. Väldigt unga, oerfarna, men allt mer med tiden erfarna flugor som ju egentligen borde förtjäna mer och mer inflytande. Alltså det här är ett högst hypotetiskt fall om en blomfluga. Det finns inga motsvarigheter i mänsklig form så att säga. Det finns inga mänskliga förlagor i någon typ av lokal revysituation i en någon liknande konstellation i, låt oss säga, södra Sverige. Utan det här är en Det här är en hypotetisk situation. Eftersom jag aldrig har intervjuat en blomfluga så vet jag heller inte om det här på riktigt äger rum i blomflugornas värld. Utan det kanske faktiskt bara är så att det äger rum i min fantasi. Precis som med min egen existens så kan jag väl egentligen inte vara säker på att blomflugor är blomflugor. Eller fruktflugor är fruktflugor. Eller eldflugor är små flygande glödlampor som CIA har skickat ut. Utan det är en... ja, det är som det är. Det som händer, händer. Så tack ska jag ha för att jag kom hit, Vanja Tammerman. Nu måste du gå, för nu måste jag få prata. Okej, hej då. Hej då. Hej igen. Oj, vad hon pratade alltså. Det tog ju aldrig slut på samtalen. Hon hade ju en sån svada alltså. Jag tror att det där får vi... Jag får nog ändå in och klippa efteråt och redigera bort för det. Hon har snackat alldeles för mycket. Alltså det är ju jag som ska prata i den här podcasten, inte hon. Eller vem som helst egentligen. När man ändå är i radio så här får man hälsa. Då skulle jag vilja hälsa till Vanja Tammerman att komma tillbaka hit för att hon har glömt sin mobiltelefon i studion. Hej igen, har jag glömt min mobiltelefon här? Ja, det har du. Hörde du på radio eller? Nej, det här är ingen radiostation. Det är ju ett sovrum hemma hos den avdankade för detta barnprogramledaren Henrik Ståhl som sitter och talar i ett fåfängt hopp att han gör ett bra jobb i sitt sovrum på grund av rådande pandemiska omständigheter. Kära lyssnare, jag är så glad att du lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Tills dess, sov gott.